Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hej och välkommen till vår podd som heter Eat, Drink, Think, Travel med Tove och Daniela. Vi sitter i Fredriks studio som vanligt på Långholmen. Fredrik är här.
Jag är här, hej.
Hej, Tove är här.
Hejsan, hejsan.
Hej, hej. Och vår gäst idag är Elin Peters. Välkommen.
Tack, tack.
Mat- och krogredaktör på DN i nu 10 år nästan exakt, sa vi precis.
Ja.
Det är en lång tid.
Det är lång tid.
Och en lång tid att följa matens utveckling i Stockholm, vilket vi kan ta upp lite senare, för det är väldigt intressant att prata om, tycker jag. Absolut. Vi ska prata om krogrecensioner idag. Vi ska prata om Vi ska prata om recensenterna ska vara anonyma eller inte, vilket vi alla har lite olika åsikter om, tror jag. Och sen en liten aktuell beef som DN har haft med en viss krögare.
Ja. Jag tycker inte att vi har haft en beef, men
nej, det är bra.
Krögaren verkar tycka
jag det. Försökte bara sätta till spänningen lite grann. Det blev lite så här.
Vi kunde prata lite exciting. Om lite problematiken med matjournalistik i Sverige.
Ja, det ska vi göra, definitivt.
Eller problematik, fördelar och problematik, men
ja,
överlag.
Mm. Precis. Ja, nej, men jag tar tillbaka, det är ingen beef. Det var bara jag som var överdramatisk. Jag skyller på att jag var överdramatisk helt enkelt. Ja, men vi kan väl börja med det här med krog. Ska vi ta upp den anonyma frågan först kanske?
Ja, det är väl en bra, för vi har haft uppe den några gånger tidigare i våran podd. Mm. Vi har ju haft Pelle Bergqvist här till exempel, som förordar
anonymitet.
Ja, nej, förordar att man inte
ska, att man inte ska vara anonym. Precis.
Gravidhjärnan.
Oh,
och ja, egentligen så är det väl mest det vi har pratat om.
Ja.
Att man egentligen inte ska vara anonym för att då kunna, ja, lite som musikrecensenter, man ska kunna se,
följa en smak.
Ja, följa en smak. Man kanske har olika recensenter då som har lite olika smaker, och då kan man känna att man tillhör den ena eller den andra och så vidare. Men de stora tidningarna i Sverige idag, alltså DN, Svenskan och även, ja, jag menar i princip alla tidningar, Dagens Industri och så, de har ju då anonyma recensenter.
Mm.
Och så heter den ju då
Krogkommissionen.
Krogkommissionen, ja.
Nu för tiden i alla fall. Den,
ja,
började ju som Matpatrullen.
Ja, just det. Just det är det. Ju, det är ju väldigt speciell historia, ja, där hos er. Så. Men Elin, vad tycker du då om detta med anonyma recensenter? Alltså, bör inte recensenten liksom stå för det den liksom skriver och tycker?
Jo, fast det tycker jag nog att vi gör ändå. För vi har ju en, alltså det är inte så att vi inte tar ansvar för det som vi skriver. Bara för att vi skriver som en grupp. Det, alltså, det går ju alltid att komma till mig till exempel om man vill fråga eller diskutera saker. Men vi tycker att det finns ett så stort värde i att vara anonyma gentemot vår, så att liksom i vårt förtroende mot våra läsare. Så att
men, det är det som... Det är intressant att du tycker att, för då är det så här, vad är värdet i att vara anonym?
Det är att läsarna ska känna att vi får samma typ av upplevelse som de kan räkna med att få. Mm.
Så att du säger i så fall att om man då inte är anonym så blir man särbehandlad?
Ja, det tror jag. Ja. Jag menar, jag kan, när jag går på krogen så kan jag känna mig ganska säker på att få ett lite extra bra bemötande till exempel. Det antar jag att ni också kan uppleva.
Alltid.
Aldrig.
Nej, men ibland kan man ju känna det, tycker jag. Och ibland känner man inte det.
Nej.
Däremot så kan jag ju tycka till exempel om man går på en... Det är olika vilken krog man går på. Men går du på en... Ja, var en liten enklare krog i Stockholm, så är det ju ingen som vet om du är eller vem jag är eller vem du är. Eller så. Och sen kan man tycka att går man på fine dining-krog, då kan de egentligen inte ge någon speciell upplevelse, tycker jag. Går jag på en, säg ett Franzén eller Noma eller Oaxen eller whatever.
Det är en upplevelse alltså är, för alla.
Ja, för att det går inte att göra. De gör ju sitt bästa för alla på något sätt.
För service är ju något mer än att bara, liksom, det är en fingertoppskänsla och något mer som inte, men man kan inte påverka maten eller såna saker. Men det är såna här detaljsaker som liksom ger det lite extra i känslan. Och våra läsare får ju liksom aldrig misstänka ens. Det handlar egentligen inte, skulle jag säga, om att vi inte litar på att krögarna kan ge lika bra service till alla. Utan det handlar om att våra läsare ska känna sig helt trygga med att vi inte har liksom fått några fördelar. Och det tror jag att de bara kan lita på om de vet att vi inte har varit där under våra egna namn. Alltså i Sverige till exempel så är ju så här, alkoholfrågan är väldigt känslig. Så om de skulle få för sig att vi så här, får ett extra glas champagne när vi kommer. Det har hänt mig på krogar. Att man så här, någon krögare som försöker vara extra bjussig och så får man ett glas bubbel på huset sen när man kommer. Och om de bara skulle misstänka att något sånt händer i våra bedömningar i krogkommissionen, då är det förödande för vår trovärdighet. Så därför kan vi inte göra det. Sen så har vi också, det finns ju också praktiska skäl för oss. Det som ni säger om att man ska följa liksom en röst, så det har ju vi löst genom att vi har liksom ihopskrivna recensioner. Det är alltid flera personer som går vid olika tillfällen. Och sen så vägs det där ihop till en gemensam recension. Och det gör vi också för att jämna ut sådana saker som att serviceupplevelsen kan skilja sig. Och även maten kan ju faktiskt skilja sig beroende på vilken kväll man kommer och sådär.
Kan inte tonen bli väldigt annorlunda då? Jag menar, för att alla som går i krogkommissionen antar jag är inte matskribenter. För så många matskribenter
har ni
inte.
Ingen är matskribent. Jag menar, jag ingår ju inte.
Nej, precis. Så att... Var kommer de ifrån? Liksom? Vad är bakgrunden på det?
Alla måste vara fast anställda journalister på Dagens Nyheter. De behöver ha ett stort matintresse och de måste vara bra på att formulera sina smaker och intryck och upplevelser. Det allra viktigaste är att man kan förmedla sitt intryck.
Ja. Hur kommer det sig, det här är ju ett litet sidospår, bara, men snabbt. Men hur kommer det sig att det inte finns några matskribenter som är matjournalister liksom, på DN som ändå är en ganska stor tidning?
Alltså, så stor tidning. Alltså, vi är ju en väldigt stor tidning i svenskt perspektiv.
Mm.
Men vi är ju inte en stor tidning i ett utländskt perspektiv, till exempel.
Nej.
Och jag menar, vi har ju, när jag började på tidningen, som ju var 2000- då hade vi 3 personer som jobbade med mat. Men 2 av dem jobbade i provkök. Och en med så här reportage. Och sen så sköttes krogbevakningen på stan utöver det. Nu ligger ju alla de där rollerna på mig. Så den typen av feature satsas det mindre på dagstidningar som Dagens Nyheter.
Och då, nästa fråga blir då ganska naturligt. Hur kommer det sig när mat ändå liksom är det som växer så otroligt mycket?
Därför att det finns andra samhällsfrågor som anses vara betydligt mer intressant.
Det är en ekonomisk fråga egentligen.
Ja, precis.
Alltså, så.
Och sen så är det väl också att vi... Jag menar, det skulle inte finnas arbetsuppgifter riktigt för att ha liksom 2 krogrecensenter på heltid.
Nej. Den lördag brukar ju vara liksom mat... Tidningen
ja, där
mer,
har vi,
eller hur?
Ja.
Den har dragits ner ganska mycket...
Ja, där har vi ju numera, där är det recept,
ja.
Kanske framför allt. Och den, så här, mat och dryck, inspiration, sånt man kan göra själv. Och sen så ligger krogbevakningen i på stan.
Ja.
Men där är ju egentligen liksom, det är krogkommissionens en sida i veckan.
Men om vi säger att det fanns resurser, alltså ekonomiska resurser, skulle du gärna se att det fanns en som man har utomlands då, en mer liksom personlig... recensentkår eller vad man ska säga. Eller tycker du att det här egentligen är det bästa? Om du fick helt välja fritt liksom, utan ekonomiska liksom, tankar så. Vad skulle du personligen tycka?
Då skulle jag kanske vilja ha båda. Därför att jag tror att... Eller alltså, vi har ju vant oss vid att ha recensionerna på det sättet som vi har idag. Och jag tycker att det funkar bra. Jag tycker att vi har en tajt grupp som liksom... Där de är ihoptrimmade och har liksom en gemensam grundsyn. Men att vi ändå tillåter liksom personliga intryck och... att man liksom finns utrymme för att inte bara vara helt strömlinjeformad där. Men sen vore det roligt att ha liksom en krönikör med ett ansikte också, till exempel.
Men har du, liksom, har du någon känt att när recensionerna kommer in, då, du sitter ju ändå som den där samlingspunkten. Ja. Har du någon känt att men det här kan inte stämma, eller det här stämmer?
Jo, men det kan man ju känna.
Ja, eller man kan, för du måste ju...
Man kan ju känna att man har fått... Men ibland så kan man få signaler om att det är två helt olika intryck. Mm. Som är svåra att liksom sätta samman till en. Och då är min uppgift att försöka reda ut vad det beror på. Och det kan jag göra genom att skicka dit ytterligare en person vid tredje tillfälle. För att se om det var liksom en av de där dagarna som... När hade spårat ut i köket totalt, till exempel. Och sen så får jag också prata med dem någon gång. Så förstod jag att det var liksom... Att det hade hänt något i början på kvällen. Som störde intrycket så pass mycket. Så att det liksom levde kvar genom hela. Men målet är att man ska vara objektiv. Liksom. Men,
ja, det är väl liksom, uppgiften. Liksom.
Ja. Men om... Men om det händer något riktigt, riktigt dåligt ikväll, om man blir extremt dåligt bemött när man kommer till exempel, då kan det vara ganska svårt att hämta upp det. Svårt att, liksom, som vilken person man än är, och bara rensa hjärnan från det och sen och ta till sig alla andra intryck nollställt. Och då förstod jag liksom att det var något som hade hänt där i början. Och då får man ju se liksom... Då får man ju försöka i sluttexten vikta intrycken. Liksom och då skickade vi ut en testare till och så såg vi till att de här liksom, de sämre intrycken kom med. Därför att de hade ju ändå varit så. Men att det inte blev det tongivande i recensionen. Och i sådana lägen så tycker jag att det känns skönt att veta att det är flera personer vid olika tillfällen.
Det måste ju också vara så oerhört svårt att... binda samman liksom tre personers texter eller tankar liksom.
Jo, men de får ju skriva ner, alltså de skriver ju egna texter efter besöket. Sen ser en av de där personerna som får i uppgift att väga ihop liksom och väva samman det. Och, jag menar, vi är ju journalister, det är sånt man jobbar med hela dagarna och liksom pussla ihop olika intryck oavsett om det är ens egna eller andras.
Känner du själv någon gång att du skulle vilja själv skriva recension? Eller?
Nej, jag har inte den stilistiska... Liksom, jag tycker de är så duktiga stilister. Många av dem som är... Eller många, men vi är inte så många. Liksom, men de som skriver tycker jag har liksom en formuleringsförmåga som jag inte har.
Mm. Ja, det är ju så. Det ligger ju ganska nära... menar, en konstutställning eller en musikupplevelse, alltså
ja.
Rent så,
ja, men
med
precis,
alla sinnena på något sätt.
Ja, men det är ju svårt med mat och det är det som är häftigt också. Liksom att man får ett sinnesintryck. Det är både mat, eller så det är mat och dryck, det är smak, det är hörsel, det är service, det är alltihopa. Och så ska man liksom omvandla det till ord som någon annan kan förstå och få en liknande upplevelse av. Det värsta jag vet, det är ju så här krogrecensioner där det står så här, de var trevliga. Och sen kom det ett lamm, det serverades med sparris så det var gott.
Ja, det var gott. Här, det var gott, det är väldigt dåligt. Ja. Ja, men har ni sett det? Nu kommer jag att säga. Har ni sett det? Ugly Delicious?
Mm. Nej, jag vet inte.
Nej, men den är ju ändå liksom, man får ta den för vad den är.
Ja.
Men, någon som skulle behöva lära sig lite mera variation i sina uttryck. Det är faktiskt David Chang. Yes. Oh, this is so delicious. This is so good. Sen ungefär så här, 15 gånger varje avsnitt.
Mm, heter Ugly Delicious.
Ja, men vet den då. Som engelska är ju så rikt på ord. Liksom.
Största problemet med den showen, förlåt, sidetrack igen. Jag ska göra det. Men största problemet med den showen det är att Köpenhamn är med i 4 avsnitt. Jag menar, det är så här... Håller du ner med i 4 avsnitt, så att jag menar, ni kan ju ha lite mer variation när man gör mat-tv nu för tiden.
Jag tror att det handlar om, jag tror att det handlar om ekonomiska. Det är så här, vart kan vi åka så här? Ja, men vi åker till Köpenhamn. Ja, men där kan vi göra taco, vi kan göra barbecue, pizza. Vi kan göra pizza, vi kan göra ditten och datten.
Fast barbecue, det segmentet var 20 sekunder när René grillar 4 grönsaker.
Yeah. Oh, this is also barbecue. Yes.
Det var det korkaste jag har varit med om. Förlåt, korkaste, är det ens ett ord?
Ja, vi kan ju få vara lite så här, nu när jag ändå är på gång med det, jag tycker faktiskt att serien är kul. Den är ganska lätt att ta till sig och sådär. Men jag som då vurmar för koreansk mat. Det är fantastiskt när han är hemma hos sin mamma.
Det är bästa avsnittet.
Men de kunde ju ha åkt till Korea, tycker jag. Gjort något litet avsnitt.
Ja, fast det bästa avsnittet är faktiskt hemma hos hans mamma.
Ja, det är ett väldigt bra avsnitt.
Förlåt, vi kom helt av oss.
Det var ett litet spår. Men när vi ändå är på USA så tänkte jag faktiskt på en sak när vi satt här och pratade. Och det var, om man nu ska ta det här i försvar då, med att ha anonyma recensenter, så finns det ju en bok som heter Garlic and Sapphire som jag har läst. Mm. Som Ruth Reichel har skrivit. Mm. Och jag, nu kommer jag ta, för det kom just upp i mitt huvud här.
Jag ska förklara vem hon är, för det är inte säkert alla vet vem hon är. Men
precis,
hon är typ en av USAs största matrecensenter. Hon är känd för att klä ut sig.
Precis.
När hon gick ut åt. Mm. Alltså väldigt så här, mycket. Mm. Alltså klädde ut sig till oigenkännlighet. Mm.
Den är ganska häftig, den boken. Har du läst den?
Ja, den är ganska rolig. Hon bygger upp hela karaktären.
Ja, ja. Liksom. Mm. Går in i dem totalt. Ja.
För den börjar ju med att hon sitter på flyget när hon ska börja sitt jobb på, ja, i New York. Nu kommer jag inte ihåg vilken tidning det var, om det var New York Times. Eller. Mm. Och hon sitter bredvid någon annan och de sitter och pratar om det här med recensenter. Och den personen berättar ju då att alla krögare liksom har ju fot på alla recensenter.
Mm, det är sant, kan jag ju säga som har jobbat i USA.
Så när man ser det, när den här personen kommer in, då
vet hon det,
då vet de det, så då spetsar de ju till det. Mm. Liksom, bättre service, alltså, då är det liksom så här. Jag menar, det är ju stort, det är lite som det är faktiskt, för att får man en bra recension, det syns ju på bokningarna direkt. Liksom. Mm. Och får man en dålig, då kan ju till och med det skälpa en krog. Så att hon jobbar ju hårt där på att klä ut sig, och hon går också flera gånger och så mixar hon då ibland i sina recensioner då hur uppfattningen, hur hon får mottagandet när hon är utklädd, hur hon får det när hon liksom går som vanligt, och det är lite så.
Alltså det är ju jättefascinerande också, liksom hur olika man kan bli bemött beroende på vilken så här person man är. Mm.
Så det kan man ju använda som försvar till just det här anonyma skribenter.
Absolut. Men sen tror jag också idag att det här har vi också pratat om förut. Det är att, ja, man kanske blir lite bättre bemött om man är en känd krogskribent. Men låt säga att ni använder namn i krogkommissionen. Ni kanske inte sätter ut bilder på alla. Men eftersom ni har så många som går, så det är inte säkert att man håller koll på vilka de är ändå.
Så många är de inte. Vi är 4-5 ungefär.
Ja, men det är ändå ganska... Alltså, 5 olika krogrecensenter. Alltså man skulle ju kunna ha ett namn.
Ja, det ändå skulle man ju. Alltså jag tycker ju själv att det hade varit kul om Sverige hade haft en eller två eller tre krogskribenter som liksom bara hade jobbat med mat. Kanske inte bara ätit i Sverige utan även utomlands. Just för man ska få kunna
perspektiv
på saker och ting.
För det saknas kanske.
Ja. Å andra sidan så kan man ju se att vem är målgruppen? Mm. Alltså, det kanske är de här som inte reser runt och äter, utan när man är här i Sverige. Och ibland kan jag känna själv att jag, eftersom jag reser ganska mycket och äter och sådär, att jag glömmer bort det. Att jag kan bli liksom upprörd över en recension och tycka såhär, alltså säger de, det där är väl inget konstigt, det har jag ju sett många gånger utomlands. Eller, det där är ju ingenting, om så bra var det väl inte om man jämför med det där. Men det är för att jag är så himla mycket ute och håller på. Det kanske är de som läser, kanske inte.
Ja, absolut, men alltså, det måste ju finnas en balans där också. Ja. För att jag menar, för krögan, som, förstår du, krögan tänker ju säkert globalt. Om han får en recension. Mm. Om det är en krögare som är ute och reser mycket eller äter mycket. Men era läsare kanske inte gör det.
Nej, alltså vi... Och vi är ju liksom våra läsare ställföreträdare.
Ja.
Så huruvida krögaren har globala ambitioner eller inte, det är ju inte vår... Det är inte det vi ska ta hänsyn till, utan vi ska tänka att mina svärföräldrar kommer från Eskilstuna och går på middag i Stockholm.
Ja.
Och jag menar, den typen av... Alltså det är ju många som är väldigt krogovana bland våra läsare.
Jo, och det kan ju krögaren inte ta hänsyn till heller, för han måste ju göra sin grej.
Ja, precis. Mm. Men han... Alltså, och som sagt, våra... Jag möts ibland av så här krögare som vill att... Ja, men som... Alltså som vill ha en dialog, säger de så. Och våra recensioner är ju inte... Alltså om man ska vara ord så är ju inte våra recensioner till för krögarna.
Nej.
Utan de är ju till för våra läsare. Och det är den målgruppen som vi måste utgå ifrån hela tiden. Och de är ofta inte så krogvana. Det är ju en ganska stor del som inte har så mycket pengar som man tänker. Och menar, jag vet... Jag skriver ju ibland kommentarer på nyhetssidorna och sånt där. Och så kan jag... Jag menar, när man inte har det där i huvudet hela tiden, man får omedelbar respons på det.
Men blir det inte, kan en recension bli färgad av det tänket då? Liksom? Att man går någonstans som är jättedyrt. Liksom. Och, jag menar...
Alltså, vi tar ju alltid hänsyn till vad det kostar.
Ja.
Prisvärdighet är ju en viktig del av våran...
Prisvärdighet betyder ju så otroligt mycket olika för olika människor.
Ja, men för oss så betyder det att vi ställer högre krav om det är dyrt.
Ja, jo, det är klart. Men det gör ju man också. Men det är också så här... Det kan ju ändå vara liksom rangen för prisvärdhet mellan... Ja,
alltså det är ju klart att det
någon
kan vara
som hellre lägger pengar på en flat screen eller någon som hellre lägger pengar på mat är ju helt olika. Ja. Alltså de värderingarna är ju så vitt skilda så det går ju inte ens att... Nej, de möts ju inte ens.
Nej, men det är klart att ett krogbesök där en meny kostar 3000 kronor också kan vara prisvärt.
Precis.
Om det når upp till riktigt höga nivåer. Men,
jo, men sagt, det är det här, vad är den nivån alltså, för en
men man kan ju se det, normal... Här kommer vi ju lite osökt in på Sven. Din lilla...
Obifen.
På morgonen det som kostar 3000 kronor.
Nämligen som en P3-övergång.
Det är en övergång här. På, för jag, vi, och det, jag tänkte faktiskt också på det när du pratade om att krögare hör av sig. Så fick ju ni en liten, jag vet inte vad man ska säga, en liten näpsa.
En dialog.
Ja, en dialog. Mm. Där då ni försökte få en kommentar till Björn Franzéns trestjärna.
Ja.
Och han står och svarar att nu kommer jag inte ihåg, men det var han ville inte prata mer för ni var så oproffsiga eller någonting sånt där, va? Mm. Och han kan ju som sagt heller inte, som du säger, så hör ju krögarna av sig ibland och sådär. Hur
alltså, det måste ju ha varit en dialog innan det här hände mellan dig.
Ja, jag har haft kontakt med Björn precis, i mellantiden liksom.
Ja, precis. Det här var ju inte liksom en bara är det blå, utan jag ju, någonting har ju lett upp till den här kommentaren.
Ja, men hur tror du att det här, alltså ibland tänker jag som själv då, som jag recenserar ju ibland själv, att det är inte så roligt när man hamnar i den här sitsen med att någon krögare blir liksom upprörd på en och,
nej.
Eller
det läget kan man
kalla
säga.
Det för oproffsig eller vad det nu kan vara. Liksom.
Nej, det är inte roligt för någon.
Det är väl inte kul för någon, så. Men hur känner ni för det? Hur känner du för det? Jag menar, du får ändå stå där som lite ansiktet utåt för som krogkommissionen så.
Ja, alltså det är ju mitt jobb.
Mm.
Det är det jag har betalt för.
Mm.
Så även om det känns jobbigt så är det ju det. Ja, men det är ju det jag ska göra. Det är ju det ansvaret jag har, självklart. Och det måste jag ju vara medveten om att om vi publicerar en recension där jag förstår att den personen bakom inte kommer att bli nöjd.
Hade du någon tanke när du publicerade den att det här
kommer? Ja, men det är klart. Ja, det är klart att jag fattar. Men så här,
det var intressant att höra.
Ja, men så här, han fick 4 av 5.
Ja.
Det är egentligen väldigt bra. Men jag förstod ju att han inte skulle vara nöjd. Så han hörde av sig dagen efter och var inte nöjd. Och sa att det är, så här, det är så mycket fel, det är oproffsigt. Ja, sa jag. Vi rättar. Säg till vad som är fel. Vi rättar. Vi vill inte ha fel i tidningen, vi får en rättelse, vi fixar det. Men jag fick inga svar på vad det var som var fel och vad det var som var oproffsigt. För det gick inte att ta riktigt så. Så jag vet fortfarande inte det.
Men du kan inte, om du tänker bak på recensionen idag, kan du se att han har rätt i någonting eller känner du bara liksom att...
Alltså jag vet ju inte vad det är han tycker är fel.
Nej.
Jag förstår att han gillar inte slutomdömet naturligtvis. Och sen så vill han säkert ha 5 av 5 för det. Han tycker att han har gjort en jättebra krog och så var inte vi helt nöjda med alla saker. Och, ja, det är hans upplevelse och vi skriver våran upplevelse.
Såklart. Mm. Jag undrar bara, för att ibland så kan man ju ändå läsa någonting och så kan man känna så här, okej. Det här kanske inte var befogat, men som du säger att du har liksom reflekterat över andra recensioner. För det måste ju ändå varit fler personer som gick här också.
Ja, precis. Det var det.
Som då har liksom meshat sina upplevelser till en.
Ja. Jag förstod ju att det skulle bli mycket uppmärksamhet.
Ja.
Jag förstod att Björn skulle bli upprörd.
Och jag tror inte att det här 4 eller 5, jag tror faktiskt inte att han... Jag vet inte, nu ska inte jag prata för Björn, för jag har ingen aning, men... Jag tror inte att det kanske är det som han hänger upp sig på. Det är nog någonting annat i texten som gör att det liksom blir...
Ja, precis. Han, jag tror inte han gillar liksom att den där lite skämtsamma, ibland lite arroganta tonen. Jag tror att det är det han stör sig på. Men vad vet jag? Han har inte sagt något om vad det skulle vara. Och är det fel så... Alltså, vi rättar ju. Det är ju liksom...
Men det var ändå ganska... Du la ändå upp den här konversationen på Facebook och det liksom...
Nej...
Jag menar, ja, förlåt, om stjärnorna. När han inte ville svara på stjärn. Det blev ju en dialog.
Ja.
Om den.
Ja, fast den var ju inte Björn med i.
Nej, precis. Nej. Det var ju bara din din dialog. För att...
Nej, det var inte ens min. För det var... Alltså, jag förstod ju innan också att han skulle inte, han skulle inte svara om jag ringde.
Nej, så, precis. Så du lät en annan ringa, precis. Ja. Och fick samma svar.
Ja, precis.
Precis. Och så blev det en hel... Det blev ju en ganska lång dialog på Facebook om det här.
Mm.
Och om krögars ansvar och man kommer in på liksom hur får man göra som krögar, hur får man inte göra som krögar. Det var ju massa svar och jag läste det där med stort intresse för att det är ju ändå intressant. Vi lägger ju så mycket vikt vid det här med mat och restauranger idag.
Att det är så... Och vi lägger extra mycket vikt så vi kan liksom hålla på när vi ner oss bara.
Vi kan ju prata om det här tills döddagar. Såg du det där? Läste du det där? Gud, såg du det där?
Alltså, det jag tyckte var det konstigaste var ju här, det var ju en historisk händelse. Det var ju helt fantastiskt. Han har fått så här, som första svenska restaurang i Sverige så har han fått 3 stjärnor i Michelin. Vem som helst skulle säga huvudkänslan skulle ju vara så här glad. Inte så här, vad fan, jag fick bara 4 av 5. Det är den som är...
Ja, just det. Det var liksom, så stark där.
Man hade kunnat tänka så här, det är fantastiskt, jag fick tre stjärnor. Synd att ni inte fattade hur bra jag var.
Ja, precis. Egentligen så hade han övertaget där.
Ja, men han hade övertaget.
Ja, egentligen så är det ju så att han liksom bara, ja, men vadå så här.
Ja, precis.
Det är ingen koll så här med Michelin, minsann.
Så är frågan, kommer ni försonas?
Jag hoppas ju det, men jag kan ju säga att just i det här läget så kan man ju känna att det är ganska skönt att ha anonyma recensenter. Men jag kommer inte kunna gå på Franzén inom den närmaste tiden.
Det är synd.
Det är synd.
Att du känner så. Ja.
Men det kan men vara så här att hon kanske känner så här, alltså Björn kanske spottar i min mat.
Nej!
Tanken har föresvart mig. Nej. Nej, men alltså, det är klart att det är inget roligt att gå på en restaurang när man vet att de som jobbar där förmodligen tycker att man är helt dum i huvudet. Såklart.
Såklart.
Och då, men vi kommer ju behöva testa dem igen.
Det måste ni göra.
Förhoppningsvis så lever de här sakerna som gjorde att vi inte var helt nöjda. Det kanske är puts som går över. Liksom, eller så, vi vill ju komma dit och testa dem igen. Och då måste man ju kunna göra det liksom nollad.
Selling a little? Or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Jag hade ju en sån extremt fantastisk upplevelse på Franzén, så att jag läste ju din recensionen. Det är klart att jag menar...
Du håller inte med?
Nej, det gör jag inte. För det är också lite svårt att förstå den. Det här med städningen och sånt där, jag förstår inte hur det kunde hända på något sätt. Jag vet inte, jag har svårt att se det framför mig överhuvudtaget.
Alltså, det förstår inte vi heller, för det tycker vi är jättekonstigt.
Men att man, för att, jag menar, de städar ju inte på det sättet, och sen går man ju upp i loungen, så man är ju inte där nere på slutet av måltiden.
Fast det var när de var kvar i köket, fortfarande. Mm.
Kanske de bara torkar av någonting och så uppfattar
de. Men Daniela försöker liksom. Ja.
Nej, jag får väl säga mina tankar.
Ja, det var tankar. Ju så att de faktiskt, nu var det ju faktiskt så att de städade.
Det vet
de skrev
inte.
Ju det.
Jo, de skrev det, men det kan ju vara att de kanske bara torkar av en yta. Jag vet inte.
Nej, kom igen.
Ja, men där är ju en upplevelse. Det är en upplevelsegräns liksom. Så här.
Precis.
Hur mycket kan man torka av en yta utan att gästen känner sig att nu har du suttit lite för länge, nu borde du nog gå hem.
Ja, så kan det vara.
Det är ingen vetenskap.
Nej. Så. Och det är det som är svårt. För det var lite en poäng som jag försökte komma till.
Okay, sorry.
Är att om man då är en jättevan uteätare eller någonting, så kan man ju se saker på olika sätt.
Men då kan man ju jämföra med till exempel Oaxen, som vi också var på ganska nyligen. De har också ett öppet kök. De behöver också städa på kvällen. Där drar de för gardiner. Så att man... Alltså, städar de bakom gardinerna. Man slipper, man behöver inte som gäst sitta och titta på när de putsar och sprayar sina bänkar. Alltså, som gäst så upplever åtminstone vi att det är ganska stor skillnad.
Ja, men det kan man också tänka sig, vad händer där bakom nu liksom? Jag vet inte, man kan ju som sagt, man kan ju uppleva
lite på snuskig fantasi man har.
Precis. Ja, nej, men det är ju det här som är problemet med krog, eller problemet, det här är som är liksom krogrecensioner, hur man tolkar saker, hur man ser saker. Och
eller problemet med öppna kök.
Eller öppna kök. Eller för mig, om någon städar lite grann när jag har ätit klart. Eller, det händer inte på Franzén.
Det händer inte dig på Franzén.
Nej.
Men jag kan tycka så här till exempel. Vad den här recensionen, vad jag tänkte på, är ju till exempel att det står då att kaffet ingår inte och inte kampanjen. Så det gör det nästan aldrig.
Nej.
Men vad man sätter det här i proportion är ju till kostnaden.
Ja, precis.
Och jag kan tänka mig att Franzén tänker så här. Ja, men det här är en internationell krog. De internationella gästerna kommer och får betala mycket pengar, och vi gör precis som alla andra krogar. Men om man då ska se till DN då, som då vill förklara att det här är mycket pengar och det här kanske det här borde ingå. Det är ju en ganska intressant egentligen fråga som man skulle kunna ta upp då gentemot Sverige och fine dining.
Jo, fast det, okay, jag
som,
kan hålla
som,
med
som
det.
Som är en dimension till som inte framkommer från någon sida egentligen. Mm. Men jag tänkte faktiskt lite grann på den här recensionen just För jag hade lite samma känsla att det är jäkligt mycket pengar. Vad förväntar man sig egentligen och vad förväntar man sig inte? Och jag tror att som, det här är ändå den dyraste krogen i Sverige nu. Och jag tror ändå att jag tror egentligen att det är ju ett större ämne man kan ta upp på.
Jag tror att, alltså för oss handlar det egentligen inte om, eller men det är klart att de får göra som de vill. De får ta betalt för kaffe och vatten och extra små godisbitar och amyser och vad de vill. Det som är viktigt för mig när jag går på restaurang och tror jag också för våra läsare, det är att man, alltså dels att man förstår lite vad som händer. Och att man inte hamnar i en sits där man plötsligt liksom har tackat ja till någonting utan att förstå att det kostade en massa pengar. Att man har att man känner att man har ett val att avstå utan att liksom sitta och känna sig generad. Därför att det är en av de absolut sämsta känslorna på krogen.
Liksom absolut, om man så här... men det handlar ju också om så här, då jag tycker att ni tar ett enormt ansvar då för era läsare. Alltså nästan lite för stort. För som om gäst när du går på restaurang, du har ju också ett eget ansvar att ta reda på saker. För att allting kan ju inte bli serverat på ett silverfat. Det blir ju inte någonstans hela världen. Jag menar, om du då ändå får gratis påfyllning på champagne, du får extra kanapéer som ingår. Jag menar, den biten kommer ju också liksom.
Fast i det sammanhanget så har man ju då lite svårt att förstå varför kaffet inte ingår. Om man bjussas på allting och sen så plötsligt så här, men kaffet, dadå. Mm. Ur min synpunkt så hade man kunnat höja det där vinpaketet då med en 50-lapp och låta kaffet ingå. Och så hade det känts snyggt. Liksom.
Vet, eller men då kommer den här personen som inte dricker kaffe och bara, varför ska jag betala för kaffe för?
Ja, men det kommer alltid fram
en
vara
meny kanske där det är stått då. Ja, du kan få kaffe, det kostar så här mycket och teet kostar så här mycket. Dutt.
Ja. Jag vet, jag har en personlig historia. Ja. Ska jag dela med den?
Gärna.
Mm. Det var när, alltså när jag nyss hade träffat min kille, som numera är min man. Det är ju mer än 20 år sedan. Då pluggade vi i Göteborg. Och vi hade träffats sådär för att vi båda var intresserade av mat. Och vi gillade att gå ut och käka och så. Men som sagt, då var vi några plus 20 år. Levde på studielån. Hade inte... Ni vet ungefär hur mycket pengar man har. Mm. Man lever på studielån. Mm. Men då hade vi sparat. Och så skulle vi gå på den enda stjärnkrogen som fanns. Nej, det kanske inte var den enda. Men vi skulle i alla fall gå på en riktigt fin restaurang i Göteborg. Alltså, helt fantastisk måltid. Det var, liksom, det var torsk, det var risotto. Och då, min enda erfarenhet av risotto fram till det, det var den här från skolan. Så här, torrt ankelbensris, frysta gröna ärtor, någon strimlad skinka, alltså Rhode Island sås med typ ketchup.
Fy!
Ja, men, och jag var lite så här,
jag känner igen det där precis.
Ja. Och när jag såg det på menyn så tänkte jag liksom så här, jävla konstig rätt då på stjärnkrog. Liksom. Men ja, vem vet, man kanske kan göra något bra av den. Så jag tog den. Då var det så här riktigt, liksom, det som vi idag känner som risotto. Och så var det helt fantastiskt. Och sen så kom de så här, ja, vill ni ha väck? Och ja, det ville vi ju. Och det hade vi tänkt. Och så rullade de fram vagnen. Och så fick man liksom så här, lukta sig fram till det man ville ha. Fredrik luktade väldigt bra.
Mm. Han luktade dyrt, eller?
Han luktade dyrt. Mm. Han luktade, när notan kom så visade sig att han hade luktat sig fram till en armagnac från 1943. Som kostade 200 kronor centilitern.
Åh, oh, nej.
Mm. Så det var ju 800 kronor bara på liksom, bara på veckan. Och då tycker jag ändå att i det läget så har krogen liksom någon sorts ansvar att åtminstone antyda att så här, du har valt en av de absolut dyraste flaskorna som vi har. De måste ha sett på oss att vi var unga. De måste ha sett på oss att vi inte var liksom rika barns barn med, som bara hade oceaner med pengar och ösa ur. De hade kunnat göra det jättesnyggt.
Liksom. Absolut, det kan jag hålla
och istället
med
så hamnar man liksom... Alltså istället för att komma ihåg att det här var en av de mest fantastiska krogupplevelser jag haft, så kommer jag nu 20 år senare liksom, ihåg den där känslan i magen. När man ser notan och så vet man så här... Ja.
Man får inte magen.
Man får inte magen liksom. Mm.
Men det kan jag hålla med om. Och likadant om man ska sälja på någon en champagne som kostar 400 kronor glaset. Det är också en sån här sak som man kan informera om.
Men... Man behöver liksom inte hålla upp en skylt där det står.
Man kan bara säga att det kostar 200 kronor centiliter. Men att liksom... Att kaffe för 50 spänn inte ingår, det tycker jag inte att man behöver upplysa om.
Nej, men det tycker inte jag heller om det. Men när det konsekvent under den där kvällen upplevdes som att det liksom, att de var lite så här okänsliga för att saker kostade pengar. Och aldrig tog sig tiden att liksom antyda eller liksom när man fick välja olika sorts champagne och förklara så här, den här är lite bättre, den här är lite sämre eller något sånt där. Utan att det liksom var som att pengar fick man inte prata om. Och då hamnade liksom i vissa... För vissa så behöver man inte prata om pengar. Och för vissa kanske det är obehagligt. Men det är också så att det är ganska jobbigt. Om man vet att man har en tajt budget, då är det extremt jobbigt att sitta och känna sig och vara den där gnidna. Som säger så här, förlåt, vad kostar de här champagnerna? Och så väljer man den billigaste. Om man liksom... Om man bjussar på den informationen lite så här i förbigående, lite snyggt.
Vad tycker du, Fredrik? Jag vill gärna ha
ett litet tips bara från Elin.
Ja, det är ett litet tips. Ja. Mm.
Men det kan ju också bli att man känner sig obekväm om någon ska tala om för en och att allting kostar.
Fast jag tycker att det är bra att man berättar vad det kostar.
Alltså, ja, och man kan göra det snyggt. Som
och man kan göra det snyggt, ja.
Och så ändå väljer man ju den billigaste. Känner man, blir inte det samma känsla då?
Nej, jag tycker inte det. Jag tycker liksom att jag har varit på krogar där man gör både och. Jag menar, vissa frågar aldrig och då säger jag ändå ja. För att jag tar alltid ett glas champagne och så räknar jag med liksom att det ska kosta kanske 200 spänn, 250. Ja. Och vissa kommer de fram då. Och jag är ju jättetacksam för det också. Så att jag tycker det är bra att de talar om vad saker och ting kostar, så vet man.
När man blir lite mer självsäker på krogen, då kan man ju fråga. Jäkla
snackande om pengar då helt plötsligt.
Alltså. Nej, jag tycker inte det. Nej, det tycker inte jag. Alltså, om man får allting...
Den här kostar det, kaffe kostar det, det här ingår inte, den här ingår. Nu får ni extra kanapéer, de ingår.
Nej, alltså jag var på stjärnkrog, tre stjärnor nere i Schweiz. Alltså,
man får 10 extra kanapéer.
Där är det så här, här kostar det... Och sen står det så här, kanapéerna kostar sig. De ingår ju.
Men jo, men då måste man ju säga att det ingår också.
Då står det så här, 4 rätter, 3 rätter och så. Jag menar, jag tycker det är väl aldrig fel att man informerar vad det kostar bara. Det kan man göra en gång, det räcker att göra det en gång.
Men så har man en liten lapp som ligger vid sidan där man kan smygkolla eller liksom. Alltså jag tycker det är ganska vanligt när man...
Jo, men oftast får man ju in extra grejer. Och säg att en meny är 10 rätter. Då är det ju oftast inte
svarade 10 rätter. Svarade du förresten?
Nej, han ska få svara. Han ska få svara. Jag ska bara... Men då måste man då säga efter varje kanapé så här, den här kanapén, den ingår i menyn.
Nej, man kan säga att kanapén ingår.
Varsågod, här är den här kanapéer som vi bjuder på.
Kan vi bjuder på? Ja.
Det går att göra på så många sätt.
Men jag tycker det är olika. Till kaffe tycker jag inte man behöver tala om att det kostar pengar. Absolut inte. Men jag tycker att om... Ett vinglas kan ju kosta allt mellan 120 och 500 spänn.
Absolut.
Då kan man antyda, just för den sakens skull, att man inte ska känna sig obekväm som gäst. Framförallt i Sverige, för folk har så svårt att prata om pengar.
Ja.
Och där håller jag med att jag känner mig mer obekväm om jag frågar vad kostar den här än att de bara antyder att den här är lite dyrare.
Men jag kan hålla med om det också som ditt avec-grej. För att där, man vill ju inte att någon ska få in notan och inse att de har druckit ett glas vin för 500 kronor.
Mm.
Det tycker jag faktiskt är oförskämt.
Jag vet. Ja, men ibland man går på krogen och, så här, och ska välja vin från en vinlista. Eller man ska välja vin. Då finns det ju lite olika metoder. Ibland så får man prata med en sommelier och så säger han så här, ja, jag har en jättefin sån här och sån här. Ja, säger man. Det låter ju gott. Vad kan du mer... föreslå. Ja, så.
Ja, men ska man säga, ibland, vad har ni för budget liksom?
Ja. Ja, precis. Och ibland så tar de upp vinlistan och så visar de så här, vi har den här, en tysk Pinot Noir som är väldigt trevlig, och sen så har vi den här franska som är lite maffigare, och då behöver de inte säga något, då pekar de på raden och så precis. Kan man snabbt som ögat så här, kasta en blick och så vet man om det ena kostar 1000 och det andra kostar 4000, bara så att man har liksom. Man behöver inte göra en stor sak av det. Nej, och det är liksom det inte så att man behöver liksom redovisa hela tiden.
Men man kan ju också som...
Men att man liksom... Att man är medveten om som krog att man...
Jo, men det tycker jag.
Liksom inkluderar
med vin och dryck och priser, det håller jag helt med om.
Men som gäst kan man ju också säga så här: du ska inte behöva vara rädd heller att fråga. Alltså, nej, fråga då. Nej, fråga. Precis. Alltså, kom igen liksom.
Precis. Men man behöver en självklart fråga. Många.
Allting alltså, blir inte serverat, utan du kan ju faktiskt...
Ja. Det kanske var någonting som vi som gäster ska bli bättre på.
Ja, absolut.
Att liksom våga ställa frågan om vi undrar.
Ja.
Men sen kan man ju också säga... Det är ju gästernas pengar. Ja. Måste man ju vara...
Ja. Så. Ja, men jag kan förstå känslan sen man vågar inte riktigt. Jag vet men också, jag känner mig också så. Men
vi är ju vana krogbesökare. Vi går ju på krogen jätteofta. Mm. Många av dem jag har kontakt med, de går på krogen en gång om året eller så. För de, alltså det, hela situationen är så här obekant och lite läskig. Mm. Och ska samtidigt vara lyxig. Liksom. Folk är ju extremt spända ibland.
Man vill göra rätt inför så
här, ja, precis. De tror att de kan göra rätt och fel. Och att de... Ja, men,
man vet ju folk, själv hur det var i början.
Ja, precis. Man skulle ju verkligen... Det, men det är ju ändå något som jag så här, om man har som en mission eller något sånt, så är det liksom att få... Jag älskar ju att gå på krogen. Och jag vill ju att läsare ska våga och att de ska ta det lite mindre allvarligt. Liksom.
Att, så här, ja, men då kanske det är bra också så här, att säga så här, alltså, i era recensioner... Fråga gärna vad saker och ting kostar. Liksom. Ni kan inte göra fel. Det är ingen som tycker att det är konstigt. För det tycker man ju inte som när man jobbar på krogen.
Mm. Nej.
Utifrån min förutsättning. Det kan ju också bidra till att det här kanske blir lite lättare. Mötena liksom avdramatiserar det lite grann. För att jag menar, om jag jobbar på... Nej, nu har jag jobbat på krogen på länge. Men när jag jobbar på krogen, man har ju ingenting emot att gäster frågar. Eller säger så här, det här är min budget.
Nej,
det här vill jag äta och dricka för.
Fast det är fantastiskt. Det där tror jag har mycket med vanlig ren självförtroende att göra också, rent hos personer. Det handlar inte så mycket om att våga bete sig på krogen. Att blotta sin budget, framförallt för svenskar, är ju jätteläskigt.
Det kanske är det. Det kanske är
jag känner så här och så vidare. Så det tror jag inte handlar så mycket om att göra rätt eller fel, utan att folk inte vågar. Alltså generellt oavsett.
Fast de gör ju det när de går och handlar andra saker.
Jo, men inte, om de ska köpa inte alla en TV. Inte alltså, alla människor.
Då ser de så här, det här, jag vill lägga det här på en TV.
Jag känner folk som konflikträdsla baserat skulle köpa en dyrare TV för att de inte vågar säga nej. Alltså på riktigt.
Jo, men
jag
skulle
säga att jag ganska många gånger har kommit ut från affären med en dyrare TV. Nu har inte jag köpt så många TV-apparater. Men det, jag kan inte säga att det förekommer att jag kommer ut ur en affär med en dyrare TV, klänning, flaska vin eller vad det nu är jag hade tänkt mig. För att det är så här...
Ni är galna.
Ja.
Jag tycker att vi går vidare och pratar om de senaste 10 åren i som krogmat och krogredaktör tycker jag. Ja. Det är jättespännande. Vi pratade just om det här med hamburgare. Ja. Har vi fått nog av dem eller inte till exempel?
Alltså, skulle ju inte prata om hamburgare.
Jag, sorry, men, jag, förlåt.
Jag går emot mig idag. Ja, Tove kommer bli osams. För första gången.
Nej, men du får gärna ta upp någonting annat då.
Nej, ja, vi pratar om hamburgare, det är jättekul. De är jätteäckliga.
Men man kan ju ändå säga att den utveckling som vi pratat lite om alldeles nyss, att folk ska våga gå på krogen på ett annat sätt.
Har det att göra med hamburgare i restauranger?
Ja, precis. Allt är tack vare hamburgare och en person vars namn jag inte kan säga. Nej. Nej, men att folk faktiskt... Jag menar att kroglivet har ju blivit ett helt annorlunda.
Absolut.
Och där man faktiskt kan gå på restaurang.
Liksom, nu kan alla gå på
avspänt
restaurang.
Och
det är en jättebra utveckling.
Det är en sån sak jag aldrig skulle kunna skriva i tidningen. Nu kan alla gå på restaurang. Då skulle jag få 100 arga
läsare. Ja, det skulle folk som inte har råd att gå på restaurang.
Jag skrev i någon sån här guldrakekrönika, senaste publiceringen, så skrev jag så här att nu har vi tipsat om våra favoriter, men så här, gå vidare i Stockholms krogvärld och leta er vidare och försök hitta era favoriter. Mm. Och får man omedelbart så här, för att vem tror du att, eller vilka tror du att vi är? Det är klart man inte har råd att gå på krogen och så här upptäcka sina egna favoriter. Liksom det här, nu har ju ni valt de här tre, det är de som det får bli det här året och sen är budgeten slut. Liksom. Då får man ändå vara glad att de kanske tänker gå på tre.
Och det är därför det är så bra att ni har, vi pratar just om att ni har liksom budget och lyx och att ni har de här klasserna. Ja.
Man märker att budget är den som är mest läst.
Ja, till exempel. Såklart. Så att jag tycker det är ju...
Men det är jättebra. Jag tycker faktiskt att det var bra att det inte var så många hamburgerrestauranger de senaste åren som är nominerade i budget.
För att jag... Men nästa år kanske, inte... då finns det ju lite nytt på...
Nej, jag tror inte att det kommer att bli något bra. Det finns ju faktiskt ganska mycket annat att äta. Jag var på en jättebra restaurang igår som jag älskar. som också är ganska billig. Mm. Som heter Rackamacka. Mm. Som är en spansk restaurang på Söder. Mm. Den har ni aldrig skrivit om, tror jag.
Nej, jag tror att vi... Alltså, det, att den befann sig någonstans i gränsland. Den började som lite bar, var lite plock. Och
ja, det är tappas liksom. Ja. Men de har ju större rätter också. Jag blev ju mätt, men ja, som jag sa. Men min partner blev ju inte mätt efter 50 rätter. Men inte dyrt. Alltså, en liten rätt kostar 65 kronor liksom. Men jättegott. Ja, ja, men det var inte det vi skulle prata om heller.
Var det rätt sponsrat inlägg?
Exakt, ja. Precis.
Rackamacka, kan jag få en liten pimentosepadrod där jag kommer nästa gång?
Nej, seriöst.
Fast hon är anonym.
Ja, jag är anonym. Daniela Illebrand. Instagram också, Daniela Illebrand.
Ja, precis. Blont hår liksom. Mm.
Jag kan förbränga din röst här.
Ja, tack. Jag kan komma förklädd nästa gång. Kan jag skriva för det?
Ja, det jag kommer förklädd, ja.
Nej, gud. Flams, Daniela. Seriöst. Mm. Ja, du har ju varit krogredaktör i 10 år.
Ja, just krogredaktör har jag faktiskt varit ännu längre.
Ja, det är ju galet.
Ja.
Och jag har bott i Stockholm i 10 år, kom jag precis på. Mm. Efter jag bodde i New York i 11 år. Och när jag flyttade hit, det fanns det inte så mycket att äta på. Alltså man gick typ på, man gick på Rolfs kök. Mm. Jag hade precis börjat på mat hos Mattias. Så. Och så åt man typ på proviant. Och sen kan jag inte komma på något annat. Faktiskt. Så mycket mer. Och nu, 10 år senare, så är det liksom helt galet. Mm. Det är ganska fantastiskt hur snabbt det har gått.
Ja.
Men också den här mellanklassen som inte fanns då. För då skulle man ju bara öppna fine dining-restauranger.
Ja.
Det var ju det som var trenden då. Mm. Det var ju bara superdyrt allting. Så då kunde man ju kanske inte gå ut så mycket. Men nu kan man ju gå ut jättemycket. Men... hamburgerrestauranger har ju varit trend nu så länge.
Mm.
Den måste ju ändå ändras, eller?
Mm. Jag vet faktiskt inte.
Ja. Alltså, hamburgare var ju på...
Men det är inte så billigt ändå.
Nej, men jag menar, det stod ju på alla... Typ så alla krogar hade ju ändå hamburgare redan innan den där trenden, fast man hade dåliga hamburgare.
Precis. Och så kom Flippin.
Ja.
Och så var en jättebra hamburgare.
Mm. Fast också jättesvårt för bord.
Ja. Det är fortfarande alltså, det är kö där.
Ja, och jag går därför går jag aldrig dit.
För att jag tycker fortfarande att det är faktiskt den bästa hamburgaren i Stockholm.
Ja, men jag tänker inte stå en timme i kö för att äta en hamburgare. Och speciellt inte med mina barn. Eller
nej,
så. Alltså, det retar mig fortfarande. Sen att jag har varit där en gång, för jag var ju självklart tvungen. Och då var jag där precis när de öppnade och då behövde jag inte stå någon gång. Och det är jättegoda hamburgare, ingenting med det. Men att stå en timme i kö, för att jag, och om man har en familj, då har man ju redan så här, sågat bort dem från listan över de som ska få äta mina hamburgare, tycker jag. Hans hamburgare är nära.
Men vad händer nu då? Alltså vad händer nu? Kommer det öppna fler hamburgarestauranger?
Om du såg att han hade den här nyöppnade.
Ja.
Hade 2 vegetariska hamburgare på sin meny, va?
Okej.
Så
ja, jag tror att det
går ju,
ja, kanske.
Det är ju Maximilian på The Plant också. Det är också en vegetarisk hamburgare.
Nej, jag vet inte. Det är svårt att säga. Alltså, det känns som att vi mättas inte utav liksom, hamburgarna. På det sättet.
Det är helt galet.
Det är ju gott med hamburgare. Mm. Och goda pommes frites till exempel. Det tycker jag är intressant. Alltså, jag tycker man ska... För det tycker jag liksom har varit det svåra nästan på alla sådana här hamburgarkrogar. De har liksom inte förfinat pommes fritesen. Varför har de inte gjort det? Pommes frites som är så himla gott.
Och viktigt. I det
och viktigt. Jag har liksom inte förstått. Man måste gå till en riktig nej, men till en riktig restaurang för att få riktigt goda pommes frites.
Du får gå till Flying Elk.
Ja, jag har inte varit där. Men, nej, det är
deras
länge.
Hamburgare och eller,
pommes frites.
Pommes frites. Pommes frites är ju fantastiska.
Mm. Jag kan ju liksom få så här, pommes frites craving och bara känna att jag måste gå någonstans bara för att äta pommes fritesen. Mm. Så bara letar jag sig, vart finns det någon god pommes frites? Ska jag behöva gå till något ställe och käka någon jäkla entrecote för så att 500 spänn för att få gå pommes frites? Liksom.
Men äter ni på McDonald's och Max eller sådana saker?
Jag har barn.
Är det ett ja då eller?
Mm. Så här.
Så när man sitter i bilen och jag fick inte äta den när jag var liten. Aldrig.
Men man kan ju välja. Nej, det så många. Man måste ju inte gå till McDonald's till exempel.
Nej, alltså det är när vi åker bil.
Ja.
Typ.
Precis.
Max då har man ju så här,
när man kör bil.
Mm. Och jag åker på Burger King.
De har ju de äckligaste pommes fritesen.
De är jätteäckliga. Ja. De är verkligen usla.
Det är dealbreaker för mig.
Ja, jag kan säga att
Max har så fruktansvärt långsam service.
Mähä.
Jo, det bizarra beställningssystemet. När man så här...
Men Max har ganska goda.
Det är för att du är anonym.
Ja, precis. Jag är tvungen att beställa som vanliga människor.
Ja, precis. Nej, men det kanske är dags nu då. För en liten hamburgertest i... en liten hamburgertest snart igen i DN. Ja. Det är så här återkommande så här, stans bästa burgare och så där. Det är alltid kul liksom, hur man gör. Vi gillar ju lister och betyg och sånt där. Sverige.
Falafel, det finns ju mycket falafel nu. Mm. Det tycker jag.
Det skulle man kunna.
Mm. Falafel bara.
Sånt man gillar.
Mm. Jag kan inte äta hamburgare.
Väntar du bara, det kommer.
Ja. Jag fick som sagt inte, jag tror att det kanske har att göra med att jag inte fick äta hamburgare som liten.
Det kan ha att göra med att McDonald's inte fanns i Sverige när vi var små.
Det fanns när jag var liten.
Jag tror att jag var 12 när det först öppnade i Sverige.
Jag kommer ihåg det när jag var liten. Jag kompisar fick äta på det, men inte jag.
Jag har faktiskt jobbat på McDonald's, kan jag avslöja.
Då var ni lite äldre än mig, båda två. Nu har ni avslöjat er.
Ja, precis.
Det var så att man hade inget val. Liksom. Jag var tvungen att ha ett jobb. Jag kommer ihåg det. Jag fick inte jobb på Klock när de ratade mig. Men McDonald's.
Nej, Klock och McDonald's fanns.
Ja.
Mm. Minsan.
Ja, nej men... kanske var, vi kanske ska avsluta där. Ja. Eller?
Ja, det kan vi göra. Elin, tack så jättemycket för att du var med i vår podd. Det var jättebra och trevligt.
Jättekul att du kom. Ja. Vi ser fram emot hamburgertestet här nu, eller
falafeltestet.
Ja, falafeltest, ja. Jag ska överväga saken.
Det är bra.
Vi får nästan fortsätta den här konversationen.
Ja, och sen så ser vi fram emot nästa recension av Franzén.
Ja, precis, när vi har samlat ihop pengar.
Ja, det är bra.
No comment.
Bra.
Tack för er. Tack för oss.
Ja, tack
så mycket.
Tack.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.